طيب بس كبر ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، vi fortsätter våra fiqh-lektioner som jag har påbörjat, och det här blir den tredje från boken Manhaj al-Salikin av Sheikh Sa'di rahimahullah. Vi har gått igenom kapitlet om tahara, om hur man ska rena sig inför bönen. Och idag kommer vi börja gå in på bönen, as-salah. Vet att salah har en mycket stor status i islam. Salah är den viktigaste av alla gärningar som man gör med sina kroppsdelar. Viktigast av allt är ju tawhid, att särskilja Allah i tro och dyrkan. Men av alla gärningar som finns i islam så är salah det absolut viktigaste som finns. Det är relationen mellan människan och hans skapare. Salah är en anledning till att nå Allahs välbehag och förlåtelse och få komma in i hans paradis.
Jag tror jag påverkar mycket. Jag stänger av.
Bönen är obligatorisk 5 gånger om dagen, varje dag och natt. Och det här är någonting som alla lärda är överens om. Det bevisas från Koranen, från Sunna, och det finns konsensus för alla lärda att muslimen måste be 5 salawat varje dygn. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib och Isha. Och vad som bevisar salas höga status är att det var på grund av bönen som Allah subhanahu wa ta'ala tog upp hans ärade profet sallallahu alaihi wa sallam Laylat al-Isra wal-Mi'raj, natten då han togs upp över de 7 himlarna för att träffa Allah subhanahu wa ta'ala, himlafärden. Och väl över de 7 himlarna så föreskrev Allah subhanahu wa ta'ala för profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam och hans umma att de måste be dessa 5 böner. Och han sa sen i slutet att de är 5 och det kommer inte att ändras, och dess belöning är 50. Ni vet att varje gärning som en muslim gör belönas gånger 10. Så profeten Muhammed alaihi salatu wasalam togs upp över de 7 himlarna där Allah tilltalade honom och föreskrev bönen för honom. Det var det som var syftet med hela den här resan, och att stärka profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam också. Bönen är så viktig att många lärda till och med säger att den som inte ber är inte muslim. Det är mycket allvarligt. De säger inte så om fastan, om hajj, om zakat, om andra gärningar. Men de säger så om bönen. Och bland dem är till exempel Imam Ahmed. Och det tillskrivs också de flesta av sahaba, profeten sahaba, att de anser den som inte ber vara kafir, icke-muslim. Och det här baseras på koranverser och hadither, kända hadither från profeten alaihi salatu wassalam, där han säger att skillnaden mellan oss och dem är bönen. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Skillnaden mellan oss och dem, det är bönen. Och han sa också man taraka salah faqad kafar aw ashrak. Det som har lämnat bönen, han har begått kufr, otro eller shirk. Och Umar radiyallahu anhu, han sa när han låg på dödsbädden och skulle be fajr, as-salah, as-salah, bönen, bönen. Jo, den som inte ber, han har ingenting med islam att göra. Den som inte ber, han har ingenting med islam att göra. Så bönen är otroligt viktig. Om man vill möta Allah som en muslim på domedagen, så bevara era 5 böner. Och vi tänkte idag gå in på bönens villkor. Det finns villkor som måste uppfyllas för att bönen ska accepteras. Sen i själva bönen finns det pelare som måste uppfyllas för att bönen ska accepteras. Obligatoriska moment. Sunna moment. Men viktigast av allt är de här shurut. Bönens villkor. Och ett villkor betyder någonting som måste finnas innan det att bönen påbörjas. Eller gärningen påbörjas. Pelare är i bönen. Villkor är innan bönen. Som till exempel att göra wudu. Att rena sig. Man måste ha renat sig innan bönen. För att bönen ska vara giltig. Och det här villkoret, de är 9 stycken. De måste också medverka under hela bönen. Du gör wudu innan bönen. Men vad händer om du tappar wudu mitt i bönen? Men vad händer? Du måste göra om bönen. Bönen bryts. Så villkoren ska finnas innan bönen. Och måste fortsätta under hela bönens lopp. Taib. Det första av de här 9 villkoren är al-islam. Att man är muslim. Allah accepterar inte någon gärning från en icke-muslim. Så man måste vara muslim. Det är grunden för att en gärning överhuvudtaget ska accepteras. Allah säger gällande de icke-trogna: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Att på domedagen kommer dessa människor att få se allt det de har gjort, deras gärningar, förvandlas till stoft som skingras med vinden. Så alla deras gärningar kommer på domedagen att bli som stoft, ingenting, och kommer att blåsa iväg med vinden. Ingenting kommer de att få. Och Allah säger också så att det är nur, att det är som en hägring. De kommer se sina gärningar som en hägring. Och när de kommer fram så finns det ingenting där att hämta. Så för att ens gärningar ska accepteras måste man vara muslim. Och det här är någonting som alla förstår sig på. Det andra villkoret är al-aql. Att man har sinnena är i fulla bruk, kan man säga. Att man inte är sinnessjuk. Baserat på hadithen där profeten sa, alaihissalatu wassalam, att pennan är lyft från 3 sorters människor. Yani, det finns 3 sorters människor som inte står till svars för deras gärningar. Och det första han sa, al-majnun hatta yafiq. Pennan är lyft från den sinnessjuka tills det att han blir normal. Alltså, om han blir normal så börjar änglarna skriva det han gör. Men så länge han är sinnessjuk så kommer änglarna inte att skriva det han gör. وَالنَّائِمْ حَتَّى يَسْتَيْقِبْ. Och den sovande tills det att han vaknar. وَالصَّبِي حَتَّى يَبْلُغْ. Och den minderåriga tills det att han blir könsmogen. Och den här hadithen är autentisk. Så sinnena måste vara i sina fulla bruk. Det finns vissa människor som gör sig själv galna. Alltså de kommer med i den här kategorin medvetet genom att berusa sig med alkohol eller narkotika. De här människorna kan inte heller be, utan de måste vänta tills de blir nyktra. Och då får de ta igen alla bönerna som de har missat. Ett annat villkor, och det är det tredje då, det är ett tamyiz. Att ett barn har nått ålder där han kan skilja på saker och ting. Och i det här fallet så är det 7 års ålder. Alltså salat från ett barn som är under 7 år är inte korrekt. Baserat på profetens uttalande, alaihissalatu wassalam, beordra era barn att be när de är 7. Så den här beordringen betyder att man ska lära dem att be. För att sen när de blir könsmogna så kommer de att vara vana med att be. Och kommer fortsätta be hela livet, inshallah. Men de står inte till svars för de här bönerna. Om de skulle lämna bönerna till exempel. När de är 7, 8, 9, 10. Till skillnad från när de blir könsmogna. 14, 15. Men de får också belöning och föräldrarna får belöning för de goda gärningarna som de gör. Ett annat villkor är raffel hadath, att man renar sig. Och det här är det vi har gått igenom. Om man har janaba måste man göra ghusl, man måste duscha. Om man har tappat wudu måste man göra wudu med vatten eller med tayammum om man inte kan. Och sen kommer izalatun najasa, att ta bort orenheter. Det har vi också gått igenom. Orenheterna måste tas bort från kropp, kläder och böneplats. Som Allah säger, وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ, rena dina kläder. وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ. Ett annat bevis på att man måste rena sig från orenheter är hadithen som berättas av Abdullah ibn Abbas i Sahih Bukhari, där profeten alaihissalam gick förbi två gravar. Och han sa, de här människorna straffas för någonting som de inte ansåg vara stort, men det är någonting stort. Den ena brukade springa med namima. Han brukade springa med skitsnack mellan folk så att de ska bli ovänner. Och den andra brukade inte tvätta sig när han hade kissat. Och sen stoppade han ner ett blad, delade på två. Och sa, jag hoppas att deras straff kommer att underlättas så länge bladet inte blir torrt. Så den här hadithen bevisar att man måste tvätta sig efter toalettbesök. Och att det är en stor synd att inte göra det. Och i en annan hadith som också är autentisk så sa han att de flesta straffen i graven från denna umma kommer att vara just på grund av att de inte har renat sig efter toalettbesök. Så man måste akta sig för denna synd. Och de sa ju här att de ansåg det inte vara någonting stort. Alltså någonting lätt. Men det var någonting stort. Och det är väldigt lätt att rena sig efter toalettbesök. Det är ingenting svårt. Ett annat villkor är en nia, avsikt. Och ni känner till beviset innamal a'malu binniyat, att ens gärningar baseras på ens avsikter. Ett annat villkor, och det ska vi fördjupa oss i nu, det är att tiden för bönen har gått in. Dukhul al-waqt. Allah säger inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Att bönerna är sannoliken föreskrivna för de troende på bestämda tider. Så de här fem bönerna har bestämda tider. Och vi ska gå igenom de här tiderna. Sheikhen nämner hadith Jibril, den förkortade versionen. Att Jibril kom till profeten Muhammed s.a.w. och ledde honom i bönen. Den första dagen kom han i början på tiden och andra dagen kom han i slutet på tiden. Och så sa han, ja Muhammed, bönen är mellan dessa två tider. Alltså, han kom första dagen till exempel när solen precis gick upp och bad fajr. Han kom tillbaka nästa dag och bad fajr precis innan solen gick upp. Alltså, den stora soluppgången. Och så sa han, bönen är här emellan dessa två tider. Och de här tiderna har beskrivits i en annan hadith som berättas av Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma. Där han sa att profeten alaihi salatu wasalam, han sa dhuhrs tid idha zalat ash-shams, är om solen har gått i zenit. Och vad menas då med att solen har gått i zenit? Jo, det är som följande. Om du, alhamdulillah, idag har vi bönetider. Vi kan rätta oss efter dem. Men om du befinner dig ute i skogen eller någonstans och inte har bönetider, så kan du göra så att du stoppar ner en pinne i marken. Och på förmiddagen så kommer solen att gå uppåt och skuggan på pinnen kommer att röra sig. Men när du ser att skuggan stannar och börjar gå tillbaka åt andra hållet, då har tiden för dhuhr börjat. Hänger ni med? På förmiddagen så kommer skuggan att röra sig åt ett håll. Men sen kommer den stanna, typ vid 1 eller 12, beroende på vinter eller sommar, och börjar gå tillbaka. Då har dhuhr fallit in. Då har solen gått i zenit. Och dhuhrs tid är fram tills det att den här skuggan blir dubbelt så lång som objektet. Du har en pinne som till exempel är 50 cm. när skuggan blir 100 cm så har Asr fallit in. Eller Afwan, när skuggan blir det är då Asr går ut. När skuggan blir lika lång som pinnen igen, då har Asr fallit in. En gång till. Förstår ni? Så när skuggan har blivit lika lång som pinnen, då har Asr fallit in. Och Asrs tid, sa han i hadithen, och waqtul Asr ma lam tasfarra shams. Asrs tid är så länge solen inte har gulnat. Och vad som menas här är att om man kollar ut på solen vid dhuhr, så kan man kan inte ens kolla på den är för stark. Men vid Asr så blir den svagare. Speciellt då innan Salat al-Maghrib. Och det är det som menas att Asrs tid är fram tills det att solen börjar gulna. Eller att skuggan blir dubbelt så lång i en annan hadith. Men den här tiden kallas för waqt al-ikhtiyari. Tiden där man där det är bäst att be, där man ska be. Men efter den tiden, fram till Maghrib, så kallas det för waqt al-daruri. Den typ undantagstiden då man egentligen inte ska be. Så den sista halvtimmen till exempel av dagen innan Maghrib, så ska man inte be Asr. Man ska inte skjuta upp Asr så långt. Men du kan skjuta upp den en timme till exempel. Det är inget fel med det. Vi kommer gå igenom inshallah att det är bättre att be i början på tiden. Men Asr har då två tider. En tid då man ska be. Och en tid som man gärna inte ska skjuta upp bönen till. Och det är strax innan Maghrib. När skuggan har blivit dubbelt så lång. Eller solen har börjat att gulna. Och så sa han. Och Afan. Beviset på. Att man kan be Asr fram till Maghrib. Är hadithen där han sa. Att den som hinner med en raka. Av Asr. Innan det att solen går ner. Han har fångat Asr. Vilket betyder så här. Om Maghrib är klockan 6. Och du ställer dig och ber en minut i 6. Du hinner med en raka, eller hur? Då har du fångat Salat al-Asr. Även om de andra 3 raka är på Maghribs tid. Då har du har fångat Asr på dess tid. Men man ska absolut inte skjuta upp bönen så här långt. Men om man har en ursäkt så är bönen inshallah ta'ala accepterad. Taib, Salat al-Maghrib. Ma lam yaghib ash-shafaq. Så att Maghribs tid fortsätter så länge det röda ljuset är kvar på horisonten. Maghrib börjar ju med att solen går ner. Den går ner bakom horisonten. Och när den har gjort det så finns det ett rött ljus på horisonten. Maghribs tid fortsätter så länge det här ljuset finns i horisonten. Det röda ljuset. Wa waqtu salat al-isha ila nisf al-layl. Och Ishas tid är fram till halva natten. Maghrib slutar med att röda ljuset försvinner från horisonten. Och då går Isha in. Men hadithen nämnde han när Isha går ut. Men Isha går in i och med att Maghrib går ut. Vilket är att det röda ljuset försvinner från horisonten. Och det är nästan alltid 90 minuter efter Maghrib har gått in. Om solen går ner klockan 6 så är Maghrib nästan alltid 7:30. Yani en och en halv timme efter. Nästan alltid. Och samma sak med Fajr. Solen börjar gå upp 6, då är Fajr nästan alltid 7:30. En och en halv timme efter, ungefär. Beroende på vart man befinner sig och vilken period det är av året. Och här finns en viktig punkt. Det är att många tror att Maghrib har en väldigt kort tid. Att den har bara typ 10 minuter, 15 minuter som man ska be den på. Men den här hadithen bevisar att Maghribs tid är längre än så. Den är faktiskt fram till Isha. Den är en och en halv timme. Tills det att ljuset har försvunnit från horisonten. Och Ishas sista tid är fram till halva natten, som det sades i hadithen. Ja, vad betyder det? Halva natten, man räknar från Maghrib till Fajr. Du får kolla på bönetabellerna och räkna om till exempel, vi tar ett lätt exempel, Maghrib är klockan 6 och Fajr är klockan 6 på morgonen. Hur lång är natten då? 12 timmar. Vad är hälften? 6, vilket blir klockan? 12. Okay. Så om fallet är så att solen går ner 6 och går upp 6, så ska du inte be Isha efter klockan 12 på natt. Men vissa av ulema säger att det här också är en tid som är rekommenderad. Alltså, om man skulle ha råkat missa en av någon anledning så kan man be den fram till Fajr. Men det är ingenting man ska göra, utan du ska be den innan halva natten, som det sades här i hadithen. Och fajrs tid är från och med att solen börjar gå upp tills det att den har gått upp helt och hållet. Och det här kan vara ganska svårt att se i när man bor inne i stan, när solen går upp, utan det måste man typ se på, när man är på landet och du ska veta vilket håll solen går upp, vilket håll solen går upp från, så kan du se ett ljus som kommer då från horisonten och det ska vara vad heter det? Lodrätt, va? Heter det lodrätt? Rakt upp, inte vågrätt. Ljuset ska vara lodrätt, rakt upp. Då är det riktiga fajr som har börjat. Fram tills att solen har gått upp helt och hållet. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Sheikh Ibn Uthaymin nämner en faida, en nytta. Han säger, vad är då nyttan med att bönerna har spridits ut på olika tider? Han säger, för att slaven, för att människan ständigt ska vara i kontakt med sin herre. Hela tiden. Under hela dagen så är du i kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket för dig närmare till honom. För han säger att om en person, om du har en nära vän som du ständigt besöker, så kommer du genom dessa många besök att komma närmare honom. Så genom att ständigt vända sig mot Allah subhanahu wa ta'ala under de här fem dagliga bönerna, så närmar man sig Allah subhanahu wa ta'ala. Han säger en annan fajda är att om alla böner skulle vara på samma tid, fajr, dhuhr, asr, maghrib och isha, så skulle det vara svårt för människan. Han skulle inte orka med. För det skulle bli att du måste be 17 raka på en gång, vilket skulle trötta ut människan. Så istället är det 2, 4, 4, 3, 4. Mycket lätt för människan. Så att människan hela tiden ska vara medveten om sin skapare och inte glömma bort honom. Och sen nämner Sheikhen att man fångar bönen genom att fånga en raka, som vi sa med salat al-asr. Samma sak gäller varje bön. Om du hinner med en raka på tiden, så har du fångat hela bönen. Om du hinner med en raka innan den tiden går ut, så har du fångat hela bönen. Även om de kvarstående raka skulle bes på den andra bönens tid. Som vi sa, om du börjar be en minut innan bönen går ut, så får du ändå direkt som att du har fångat den här bönen. Och den hadithen finns i Sahih Bukhari och Muslim. Men det är inte tillåtet, säger Sheikhen sen, att skjuta upp bönen tills tiden har gått ut. Det är aldrig tillåtet att skjuta upp bönen tills det att tiden har gått ut. Förutom för den som skjuter upp bönen med avsikt av att slå ihop den med nästa bön. Det här är tillåtet om man har en ursäkt, som till exempel resa, regn, sjukdom eller liknande. Och här är det inte vilken bön som helst. Du får inte skjuta upp fajr till dhuhr. Det är ingen som säger i hela världen, ingen lärd som någonsin har sagt. Utan den bönen du får skjuta upp, det är dhuhr. Och be den på asrs tid. Till exempel nu på sommaren, mashallah. Asr går ut när maghrib kommer, klockan 10. Så du skulle praktiskt sett kunna be dhuhr och asr klockan 9 på kvällen. Om du är resande. Så man får skjuta upp dhuhr och be den på asrs tid. Fram tills asrs slut får du be dem tillsammans. Och nästa bön som man får slå ihop, det är maghrib. Det får man slå ihop med isha. På maghrib eller ishas tid. Det finns något som heter jamm taqdim och jamm ta'khir. Att du antingen ber bönerna på den första bönens tid, eller så skjuter du upp bönerna till den sista bönens tid. Alltså, när dhuhr faller in kan du be dhuhr och asr direkt. Och när maghrib faller in kan du be maghrib och isha direkt. Eller så kan du välja att skjuta upp dhuhr till asrs tid och skjuta upp maghrib till ishas tid. Det här är något som är tillåtet. Och oväder. Ni vet förut när man gick till moskén och det var oväder, så brukade man slå ihop bönerna och så gick man hem. Eller sjukdom. Om man är sjuk får man också slå ihop bönerna. Eller liknande. Och det kan vara värt att nämna att vi här i Sverige har fått, det finns ju fatwa på att det är tillåtet att slå ihop bönerna om man har svårt nu på sommaren till exempel med att vara vaken till Isha 11:45 och sen vakna klockan 12:15 för att be Fajr och sen gå upp kanske 4 eller 5 på morgonen för att jobba. Då säger de lärda att det är tillåtet att slå ihop Maghrib och Isha och sen gå och lägga sig. Det här är en anledning, för det är mashaqqa. Det är något som är svårt för muslimerna. Och profeten Rasulullah, han slog ihop Dhuhr och Asr och Maghrib och Isha en gång i Medina. Utan anledning. Och Abdullah ibn Abbas, han sa att det var för att han inte ville göra det svårt för hans umma. Han ville underlätta för muslimerna. Så de lärde sig att vid vissa tillfällen, ibland, om det finns mashaqqa, svårighet, är det tillåtet att slå ihop bönerna. Dhuhr och Asr eller Maghrib och Isha. Och den här fatwan, om ni vill ha den, finns på en hemsida som heter fatwa.se. Ja. Och det bästa, fortsätter sheikhen, är att be bönerna på dess första tid. Att be bönerna på dess första tid. Vissa missuppfattar det här och tror att det är på minuten. Att då går in klockan 1. Att direkt klockan 1 ska man göra adhan och be. Eller är det inte det som menas, utan i den första halvtimmen, första timmen. Det är också första tiden av bönen. Det är det som menas. Och där baserar man på koranverserna. Där alla uppmuntrar människan till att sträva. Eller att skynda sig till lydnad. Fastabiqul khairat. Alla säger tävla till det goda. Wasabiqu ila maghfirati min rabbikum. Tävla till eran herres förlåtelse och ett paradis. Så människan ska alltid försöka att skynda sig att göra goda gärningar. Men om man har en anledning kan man vänta med att be bönen. Gärna en liten stund i alla fall. Så det bästa är att be bönerna på dess första tid. Förutom salat al-isha. Den är det bättre att skjuta upp till sista eller till halva natten. Om det inte är jobbigt för muslimerna. Profeten alayhi salatu wassalam gick en gång in i moskén. När folk satt och väntade på Isha. Och typ halva natten hade gått. Och så bad han Isha. Och han sa, innaha la waqtuha lawla an ashqa ala ummati. Att det här skulle vara dess tid om det inte vore svårt för muslimerna. Så det är rekommenderat att skjuta upp Isha. Men till exempel här i moskén. Det skulle vara jobbigt om man ber Isha året om typ 12 på kvällen. Folk skulle inte kunna komma. Så man ber Isha på dess tid. Men de som har en ursäkt och ber hemma till exempel. Kvinnor eller de som är sjuka eller de som är resande. För dem är det sunna att de skjuter upp Isha och ber den vid halva natten. En annan bön som också är tillåten och rekommenderad att skjuta upp är Dhuhr om det är jättevarmt ute. I dhashtad al-har. Som du har nämnt i en hadith. I dhashtad al-har fa'abridu bi salah fa'inna shiddat al-har mi fihi jahannam. Att om det blir kokhett så kyl då ner dhuhrbönen genom att skjuta upp den. För sannoliken så kommer denna hetta från helvetets öppning. Alltså sommarhettan. Ni vet, 50 grader varmt typ. 60 grader, 70 grader i solen. Kommer från helvetet. Så kyl ner med att skjuta upp salat dhuhr. Istället för början 1 kan ni början klockan 3 till exempel. Och det är då någonting som man kan bestämma, att imamen bestämmer att han gör dhuhr klockan 3 i moskén till exempel. Det är någonting som är sunna. Och den hadithen finns också i Bukhari och moskén. Den som har missat en bön måste ta igen den så snabbt som möjligt. Eller den som har missat flera böner måste ta igen dem i ordning. Som profeten sa, alaihissalam, den som glömmer en bön eller försover sig ska be den så fort han kommer på den. Det är hans enda soning. Ja, men om man har liksom missat flera böner av någon anledning och inte kommer ihåg riktigt vilken ordning och kanske kommer in i moskén och ska be en annan bön, då säger sheikhen att man bara ber. Det spelar ingen roll vilken ordning du ber, du tar bara igen bönerna. Okej? Okay. Man får aldrig be bönen innan dess tid. Förutom då Asr och Maghrib. Eller Isha om man slår ihop dem med bönen innan. Annars får man aldrig be en bön innan tiden. Om Dhuhr är klockan 1 kan du inte be Dhuhr 12:30. Det går aldrig att göra.
Men Asr kan man inte heller be innan.
Jo, bara om du är resande. Vi sa att du kan be Asr tillsammans med Dhuhr. Det är ett undantag. Vi kan ta fråga sen i kärlek. Sen går sheikhen vidare till nästa villkor som måste uppfyllas då man ber, vilket är att man täcker sin aura, wasatrul aura. Och han säger bithawbil mubah, med ett tillåtet klädesplagg. Det ska självklart också vara rent, som vi sa innan. Man får inte ha en najasa på kläderna när man ber. Man kan inte gå och be med urin på kläderna. Det är inte tillåtet, till exempel. Eller att man har hundbajs på skorna eller något sånt. Det här måste man avlägsna. Så kläderna ska också vara mubaha. De ska vara halal, kan man säga. Det finns olika åsikter om, får man be med stulna kläder eller inte? Alltså det är haram att ha stulna kläder. Men om man skulle ha stulna kläder, är bönen accepterad eller inte? Många lärde sig den inte accepterad. Och andra lärde sig, jo, den är accepterad, men han får synd för att han har på sig stulna kläder. Det är två olika saker, de hänger inte ihop. Och om man ska säga att bönen inte är accepterad, måste man ha ett bevis. Och det finns inget sånt bevis. Utan han får synd för att han har stulna kläder, men bönen är accepterad. Och denna, sen säger kyrkan att detta klädesplagg ska inte heller typ avslöja eller visa huden. Alltså vad som menas med det är, kläderna får inte vara genomskinliga och de ska inte heller vara tajta. Och det här gäller både män och kvinnor. Det är många som har fått för sig att det är bara kvinnor som ska ha pösiga kläder. Män ska inte heller ha tajta kläder. Vi har också en aura. Precis som kvinnorna har sin aura, vi har vår aura. De får inte ha tajta kläder, vi ska inte heller ha tajta kläder. Och inte genomskinliga kläder. Och sen säger kyrkan att det finns tre sorters aura. Beroende på vilken människa det är. Det första kan man kalla för en grov morallata. En grov aura. Och det är kvinnans aura. Kvinnan som är mogen. Och hon är hörra, hon är fri, alltså hon är inte slavinna. Hennes aura i bönen är hela hennes kropp förutom ansiktet, säger sheikhen. Och jag tror han menar också händerna som Imam Ahmed nämner i sin medhav. Så kvinnan måste täcka hela kroppen förutom ansiktet och händerna i bönen. Det här inkluderar fötterna. Och det är många kvinnor som inte känner till det här med att de måste täcka fötterna. Inte bara i bönen utan också utanför bönen. De lärde ha olika åsikter om kvinnans ansikte. Är det aura eller inte? Måste hon täcka ansiktet eller inte? Ni vet att vissa kvinnor har niqab. Vissa länder. Andra kvinnor har inte niqab. Imam Ahmed säger att kvinnan måste täcka sig från topp till tå. De andra lärde sig att hon kan visa ansiktet och händerna. Men ingen säger att hon kan visa fötterna. Det finns att Abu Hanifa har sagt det. Men det som verkar vara mest korrekt är att hon måste täcka fötterna. För profeten alaihissalam berättade och han sa att den personen som släpar sina kläder i marken med högmod kommer Allah inte att kolla på domedagen. Och då så sa en kvinna, hon sa med Rasulullah, hur ska kvinnorna göra med deras kläder? Om de tar upp kläderna kommer fötterna att visa sig. Och då så sa han att hon ska låta dem hänga ner en shibr, ett handsmått. Då så sa han att fötterna kanske ändå kommer visas. Då så sa han hon kan låta dem hänga ner en dira, en underarmsmått. Men hon ska inte göra mer än så. I alla fall hadithen bevisar att han uppmanade kvinnan till att täcka fötterna. Och den hadithen är autentisk. Nästa aura är mukhaffafa. Och det är småbarns aura. Från 7 till 10 år. För dem räcker det med att de täcker el-farjan. Alltså typ att de har på sig kalsonger. Deras lår är inte aura. Det räcker med att de täcker el-farjan. Men självklart så ska man ju lära barnen att alltid be på bästa sätt. Och de ska ju inte be med sådana lätta kläder. Utan de ska självklart ha på sig anständiga kläder. Och sen kommer det vanligaste, el-aura el-mutawassita. Den auran som är generell och det är alla andra människor, alltså män, de måste täcka från naven till knäna. Män måste täcka från naven till knäna i bönen och även utanför bönen, så ska man inte gå och visa upp vad som är mellan navel och knäna, utan det visar man endast för sin fru. Så man måste täcka mellan navel och knä. Och här kommer en viktig fråga. Är naveln och knäna inräknade? Ja, är de det? Om du har till exempel på byxor, måste de vara över naveln eller kan de vara under naveln? Och måste de vara över knäna eller kan de vara under knäna? Ja? De säger, alla det som verkar mest korrekt, att det kan vara från under naveln till över knäna. Att knäna inte är aura. Men här kommer vi till en viktig punkt. Det här är de kläderna man måste ha för att bönen överhuvudtaget ska accepteras. Men betyder det att man ska komma till bönen med bara ett par kortbyxor? Med bara överkropp? Nej, det är inte det som menas. Allah säger: "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Adams barn, bär er prydnad vid varje plats för dyrkan. Och de lärda säger att den här versen är ett bevis på att man måste ha på sig, eller man ska ha på sig fina kläder när man ska be. Hur kan det gå när du ska möta en människa som du respekterar? Du klär dig på bästa sätt. Eller hur? Du ska gå och ställa dig inför Allah subhanahu wa ta'ala. Han har mer rätt att man ska göra sig vacker för honom. Som du har till exempel thobes hemma som du ska be i. Ta på dig den finaste. Du har en som du sover med. Du har en annan som är finare. Ta på dig den som är lite finare. När man ber ska man möta Allah på bästa sätt. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Man ska ta sin prydnad vid varje bön. Och profeten sa också alayhi wasallam: "Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal." Att Allah är vacker och tycker om skönhet. Så Allah tycker om att man har på sig fina kläder. Och beviset för att kvinnan måste täcka sig i bönen är hadithen: "La yaqbalu Allahu salat ha'id illa bi khimar." Allah accepterar inte den könsmogna kvinnans bön utan khimar. Så hon måste ha på sig khimar. Och det har också berättats från många av sahabiyat, från profetens fruar, alaihissalam, att kvinnan måste ha på sig en khimar, dir, någon slags klänning och så vidare. Nästa villkor är att man vänder sig mot qibla. För att be så måste man stå vänd mot qibla. Allah säger: "وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ." Vart du än börjar din färd, vänd därför ditt ansikte mot den heliga moskén. Surat al-Baqarah 149-150. Alltså vart du än är på jorden, så vänd ditt ansikte mot den heliga moskén, mot Mekka. Den som inte kan vända sig mot Mekka på grund av en sjukdom behöver inte göra det. Till exempel någon som ligger och har brutit massa kroppsdelar på en säng som är vänd åt andra hållet. Han ber åt det hållet han ligger. Eller någon som är fastkedjad på ett sätt så att han är bortvänd från Mekka. Han ber åt det hållet han är vänd mot. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver av oss inte mer än vad vi kan göra. Och profeten sa alaihi wasallam: "Och jag har beordrat er med någonting, så gör det så gott ni kan." Och det här gäller allting i religionen. Men det här gäller obligatoriska böner. Om man är på resande fot så är det tillåtet att be sunnaböner åt vilket håll man än åker. Profeten sa sallam brukade be sunnaböner när han satt på hans kamel eller häst. Åt det hållet som djuret red. Och den hadith finns i Bukhari och Muslim. Och det lades till i en hadith. Men han gjorde inte så gällande de obligatoriska bönen. Alltså när det var obligatorisk bön så gick han ner och bad den på marken mot Mekka. Men om du sitter på en häst eller en bil så kan du bara säga Allahu Akbar, be sittandes sunna bönen. Åt det hållet som du är på väg. Men det är också sunna att om du har en häst till exempel, att när du går in i bönen att du vänder dig mot Mekka, Allahu Akbar, och sen rider du åt det hållet du vill. Men det är inte ett måste. Utan det är något som man kan göra. Det har nämnts i autentiska hadither. En fråga som ofta kommer upp är det här med flygplan och tåg. Någon åker 9 timmar och kanske inte kan stå och be. Hur ska han då göra? Då kan han, om han är rädd att bönen, tiden höll på att gå ut och inte kan stå, så måste han be sittandes. Om han inte kan vända sig mot Mekka, då måste han be åt det hållet som han är på väg åt ändå. Man får inte skjuta upp bönen tills det tiden har gått ut. Och sen att man har avsikt. Man har nia för den bönen som man ska be. Och nia har man i hjärtat. Man behöver inte uttala sin nia. Utan om du har nia att be dhuhr, så vet alla vad som finns i ditt hjärta. Och det räcker. Men man kan inte komma för att be dhuhr och sen har man avsikt att be asr till exempel. Det blir fel. Du måste ha nia att be rätt bön. Bönen är giltig på alla ställen. Över hela jorden får man be. Som profeten sa i en hadith. Sallallahu alaihi wa sallam. Att Allah har gjort hela jorden till en böneplats för mig. Och ren. Alltså jag kan rena mig. Göra tayammum med hela jordens yta. Det finns vissa undantag där man inte får be. De säger man får inte be på något som är najis. Där det finns massa smuts till exempel. Alltså najis, som vi sa till exempel hundbajs eller någonting. Du kan inte be där, utan du måste gå någon annanstans. Men vi sa det här är om det är direkt på marken. Om du lägger någonting över en stor planka, då är det lugnt. Du kan be på den. Vad som är under marken spelar ingen roll. Man får inte heller be på stulen mark. Men samma sak där. Vi sa att bönen är korrekt, men man får synd för att man har stulit marken. Man får inte heller be på begravningsplatser, maqbara, förutom janazabönen. Begravningsbönen, självklart, får man be. Men en bön där man gör ruku och sujud ska man inte göra på en begravningsplats. För profeten Hussalam, han har förbjudit att man ber mot gravar. Man får inte heller be på toaletter. Det är någonting självklart. Och man får inte heller be i kamelstall. Kamelstall. Där kamelen bor typ. För det sägs att kamelen oftast då... det finns oftast shayatin runt omkring kamelen. Tayyib. Sen börjar sheikhen att prata om sifat och salah, hur man ska be. Jag vet inte om ni orkar, eller ska ta det nästa gång och ta frågor istället. Alltså det är väldigt långt, vi kommer aldrig hinna med, men vi kan ta kanske lite grann, eller? Ja, lite grann, 10 minuter. Tayyib. Det är rekommenderat för den som är på väg till bönen att han går med sakina wa waqar, att han går med lugn. Han tar det lugnt, man får inte springa till bönen. Utan om du har bönutropet så går du till bönen. Det du har missat tar du igen. Och det är rekommenderat när man går in i moskén att man säger bismillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatika. Och att man går in med höger fot i moskén. Och när man går ut så går man ut med vänster fot. Och man säger samma dhikr. Förutom att man då ber om Allahs fadl. Waftah li abwaab fadlika. Och när man ska stå upp för att be så säger man Allahu Akbar. Och när vi talar om hur man ska be så är det viktigt att vi utgår ifrån profetens bön sallallahu alaihi wasallam. Han sa sallu kama ra'aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig be. Berättade Bukhari. Och han gick upp på minbar en gång för att visa sahaba hur man ska be. Och liksom gjorde Allahu Akbar och så vidare. För att visa alla i moskén hur man ska be. Så det är en plikt för muslimerna att försöka efterlikna profeten sallallahu alaihi wasallam så mycket som möjligt i bönen. Eller hur? För ju mer man gör det, ju mer belöning får man. Det första man säger det är Allahu Akbar. Man får inte säga någonting annat. Man får inte säga Allahu A'zam. Eller Allahu Al-Akbar till exempel, utan man säger Allahu Akbar. Det är det som har nämnts från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och när man gör det så är det sunna att man lyfter upp händerna till nivå av axlarna eller öronsnibbarna. Med handflatorna mot Mekka då. Säg Allahu Akbar. Och det är sunna att lyfta händerna så här i fyra tillfällen i bönen. Det första är självklart, som alla muslimer säger Allahu Akbar när de börjar bönen. Takbirat al-ihram kallas det för. Det andra tillfället är när man ska gå ner i ruku. Allahu Akbar, så går du ner i ruku. Och sen när du går upp, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida, lyfter också händerna. Och det fjärde tillfället är när man går upp från första tashahud. När man sitter i första tashahud och går upp. Då är det också sunnah att säga Allahu Akbar. De här fyra har nämnts i hadith Ibn Umar, i Sahih Bukhari och Sahih Muslim. De är autentiska. Okay? Allahu Akbar, när man går in i bönen, när man går ner i ruku, när man går upp från ruku och när man går upp från första tashahud. Är det sunnah att lyfta händerna. Vissa gör ett fel när de går upp från ruku. De lyfter händerna så här. Det här är något som man gör när man gör dua i kunut. I Ramadan till exempel. Utan det är ingenting man gör i bön. Man ska lyfta händerna så. Alla de här fyra på samma sätt. Med handflatorna mot Mekka. Inte som att man gör dua. Utan den här duan kan man göra i sista rakan. Om det är witter eller om det är nazila. Alltså problem med muslimska världen. Så kan man be för muslimerna. Men då efter att man har sagt Allahu Akbar så lyfter man händerna som att man gör dua. Det är en annan sak, det har inte med det här att göra. Och sen lägger man höger hand på vänster hand. Och sheikhen säger man kan ha dem över naven, under naven eller på bröstkorgen. Det har nämnts i en hadith från Wa'il ibn Hujr, som sheikhen inte nämner. Han sa, jag bad med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han la hans höger hand på hans vänster hand på bröstkorgen. Och den här hadithen är autentisk. Den finns i Ibn Khuzaima. Så på bröstkorgen är då höger på vänster på bröstkorgen. Det är det som är mest autentiskt. Okay? Och det är också tillåtet att man har höger på vänster hand. Eller på själva armleden kan man hålla också. Och sen gör man dua om man vill. Dua al-istifta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka. Wa la ilaha ghayruk. Det är den lättaste. Och så finns det andra längre som man kan göra. Det här är sunna och inte obligatoriskt. Och sen så söker man skydd hos Allah från shaitan. A'udhu billahi mina shaitan rajim. Till exempel. Och säger bismillahirrahmanirrahim. Och läser al-fatiha. Baserat på hadithen la sala liman lam yaqra bi umm al-kitab aw bi fatihat al-kitab. Den som inte läser Fatiha, han har ingen bön. Alltså bönen är ogiltig för den som inte läser Fatiha. Och det här är självklart för den som kan. Den som inte kan läsa Fatiha har istället blivit beordrad att säga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tills det att han lär sig al-Fatiha. Som det har berättats i en autentisk hadith. Så man läser al-Fatiha. Och efter al-Fatiha så säger man amin. Om man ber bakom en imam så säger man också amin. Efter att imamen är färdig. Och sen läser man en annan sura. I de två första raka. Efter Fatiha. Och det är sunna. När man läser Koranen i bönen. Att man förlänger sin koranrecitation i fajr. Profeten al-Islam brukade läsa från Tiwal al-Mufassal. De långa Mufassal. Och Mufassal är från surat al-Qaf till surat al-Nas. Surat al-Qaf till surat al-Nas. Slutet av Koranen. De långa Mufassal är från surat al-Qaf till surat Amma. Det räknas som långa Mufassal. Surat al-Qaf, surat al-Hujurat och så vidare. De här brukade han läsa i Fajr. I Maghreb läser man korta Mufassal. Och korta Mufassal, det är från surat al-Duha till surat al-Nas. Och i resten av bönerna läste han från de Mufassal som var en i mitt emellan. Och det är från surat al-Amma till surat al-Duha. Så långa recitation i Fajr i sunna. Mitt emellan i resten av bönerna. Och kort i Salat al-Maghrib. Men det är också tillåtet ibland att läsa lite längre i Maghrib. Det har berättats att profeten Salam läste surat al-Tur i Salat al-Maghrib. I vissa undantag är det tillåtet. Man läser högt på natten. Och man läser tyst på dagen. Alltså Maghrib, Isha och Fajr läser man högt då det är mörkt ute. Dhuhr och Asr läser man tyst. Bönerna på dagen läser man tyst. Förutom Salat al-Jum'a, Salat al-Eid, Salat al-Istisqa, då man ber om regn. Visst en regnbön. Det behöver vi inte be i Sverige, men i alla fall i vissa muslimska länder. Allah al-Mustan regnar det kanske en gång per år eller någonting. För att muslimerna syndar för mycket. Så de måste be Allah om förlåtelse så att han ska skänka dem regn. Också Salat al-Kusuf al-Khusuf, vid sol eller moln förmörkelse, så läser man också högt. Och sen säger man Allahu Akbar och går ner i ruku. Och vi slutar därför idag och fortsätter med det nästa gång. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.